Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkommen till avsnitt 267 av Svenska FPL-podden. Vi spelar in idag tisdag den 2 april och det känns extra viktigt att säga med tanke på att idag börjar ju Game Week 31, men det här avsnittet ska ta sikte på helgens Game Week 32. Jag heter Fredrik Norrström och med mig har jag Stefan Knutsson. Hur är läget sen jag lämnade dig på Stockholms central för ett par timmar sedan?
Jo, men det är bra. Vi hann ju snacka upp oss bra där inför kvällens podd, så att, det blir nog toppen. Annars så ser jag mest fram emot att få åka till Manchester i helgen och se när Liverpool återigen faller på Old Trafford.
Jag tänkte säga, det är man ju riktigt avundsjuk på, minus det sista där. Och hoppas att du får se en ny 7-0, hade ju varit fint tänkte jag säga. Avundsjuk är man ju på att du ska få åka över och kolla på Man United Liverpool, det hade ju varit någonting att se på plats. Vi förväntar oss ju en riktigt fint resespecial om du lever nästa podd. Du är tillbaka till tisdagen nästa vecka, eller?
Ja, enligt flyget så är jag i alla fall tillbaka, så vi får väl se.
Du kanske har gjort en Alex som inte annat, för ni som är... har öronen på skaft, ni hör ju att Alex inte är med oss och det beror ju på att han var ju uppe och åkte skidor och dricker man för mycket jäger och åker för mycket skidor, då drar man ju på sig en sån här riktig snuva. Så vi hoppas, vi säger krya på det Alex och hoppas att du är tillbaka till nästa vecka. Känner lite risky där annars att jag sitter själv här nästa vecka. Vi får lappa och laga poddlaget lite tills nästa vecka om inte annat.
Ja.
Dagens agenda som vi ska gå igenom här, det är att vi ska lite snabbt kika in i våra byggen. Och det är inte så mycket att säga om Game Week 31, för den har ju inte ens börjat när vi sitter och spelar in det här. Men vi ska spåna lite på hur planerna ser ut inför helgens Game Week 32. Sen ska vi gå in på veckans punkter. Man kan väl säga att skiten har träffat fläkten lite grann. Det är mycket skador som har kommit. Vi ska ta och kika lite på några av de högst ägda spelarna som har gått och skadat sig och vad man kan ta vägen istället för dem. Och sen ska vi göra ett litet Europasvep, kolla vilka lag är det som spelar Europa här veckan efter Game Week 32, alltså nästa vecka. Och hur kan det påverka? Vi ska köra lite rekommendationer. Då kommer vi göra precis som tidigare att jag kommer foka på rekar utifrån att man drar free hit 34. Stefan på att man inte gör det. Så vi får lite differens där. Vi ska ha en kaptensdiskussion inför Game Week 32 och så ska vi avsluta med ett par lyssnarfrågor. Ja, vi kanske ska redovisa först Stefan hur vi gjorde här inför Game Week 31. Både jag och Alex rullade bytet, men du tryckte av ett byte.
Yes, Watkins fick lämnat för Darwin och det var ju inte speciellt svårt beslut. Jag hade gjort det i vilket fall, men nu var ju Watkins bekräftad out dessutom. Så att det gjorde sig lite själv.
Mm. Och då är således bara ett fritt byte inför helgens Game Week 32. Så ja, det ligger väl nära till hands då kanske. Att det är du som rullar bytet till 32an.
Ja, nej, men planen är det. Sen får vi se med skadeläge och liknande. Jag ser ingen anledning idag att göra något byte. Jag vill sitta med två byten sen inför 34. Så någon gång måste jag rulla bytet och då ser det ut som att det är en bra vecka för det till helgen.
Mm. Jag hade ju faktiskt lite sådär planer på att 32an såg lite små intressant ut för ett liksom chockartat tidigt bench boost. Tycker att många av de lite sämre lagen där man har spelare från hade ganska okej matcher. Och hade det hamnat liksom om en två Arsenal-spelare, Brighton borta, det känns ändå som en okej match om man nu ska ha singelspelare. Men det lutar väl ändå åt att det sparas. Och med två fria ändå ska vi väl kunna lösa bort en av mina skadade spelare i form av Lascelles. Och sen behöver jag hämta hem lite stålar någonstans. Och då vet jag inte om Gusto eller någon av de andra flaggade spelarna är så mycket att hämta pengar i. Så att, det är mycket möjligt att jag trycker av båda mina byten här till helgen. Dels för att göra alla säljs till någon annan, men också hämta hem lite pengar på en av de andra spelarna. Återstår att se vem. Som ni förstår, så när vi spelar in det här så har jag inte ens Game Week 31 spelat. Det är alldeles för tidigt att sia om vem det kan bli. Utan vi ska väl se vilka fler som ska gå sönder här i veckoomgången innan vi ska ta oss an helgen. Alex som också sitter på Lasells såga skrev i vår Patreon-tråd där att han var väl lite mer inne på att Lasells skulle kunna sitta längst ut på kvisten ett par veckor till. Han har ju inte bench boost kvar, så han har ju liksom inte riktigt samma press på sig att skeppa Lasells som jag. Det är inte så mycket mer att säga, Stefan, om våra byggen, så utan det är väl bara att rulla vidare, eller hur?
Ja, som sagt, det blir lite speciellt här när det kan hända saker innan deadline. Men ja, för egen del så ska det mycket till. Ja, det ska vara någon liksom så här allvarlig skada som gör att planen ändras.
Mm. Innan vi kliver in i veckans punkter så ska vi skicka ett stort grattis till Linus Dahlström. Och varför gör vi det? Jo, det är för att han var överlägset bäst i mars månad. Och det gjorde ju att han dels spelar hem ett superklubb som månadspris i poddligan som det är gratis att vara med i. Grattis för det. Och Linus har ju också den goda smaken att vara med i Glennligan. Och är man bäst en hel månad i Glennligan, ja men då sopar man hem 10 lax från olika sportsresor på ett bräde. Och han ge sig iväg, tänkte säga, själv. Det behöver man, kan ju ta med sig en polare också och åka över. Varför inte till England och kolla lite fotboll. Stort grattis Linus, 310 poäng med laget Dalahästen. Det är hatten av och välvärdiga priser. Slå en signal eller hör av dig till oss med dina uppgifter så skickar vi hem ditt superklubbspel. Linus har ju också, förutom att han har den goda smaken att vara med i Glennligan, har han ju väldigt, väldigt, en riktig fin smakare, för han är dessutom Patreon. Och det blir ju en bra segway över till att vi vill ju att så många som möjligt av kommer in i värmen. Patreon.com/svenskafpl. Du får ta del av messenger-trådar. Det är väldigt aktivt nu kan jag säga, med många som är på wildcard. Det är mycket att man liksom kollar det här bygget. Har ni några tips på det här? Så det är väldigt mycket tips som flyger fram och tillbaka. Vi körde en Discord-sändning förra veckan just med fokus på wildcard. Så att det är en riktigt bra gemenskap som vi verkligen välkomnar fler in i. Och som sagt, sluta säsongen. Passa på in nu. Bli lite varm i kläderna i gemenskapen. Och sen är det gratis över sommaren och så är det pang på det nästa säsong igen. Patreon.com/svenskafpl.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Veckans punkter då. Skador. Det var både en och två och tre flaggor som dök upp här i Game Week 30, Stefan.
Jag var ganska förskonad kring det, men det kanske var också att det var många populära wildcard-spelare som gick sönder, som jag kanske inte riktigt satt på då. Så det brinner inte i mitt bygge, men varje skada är jobbig med tanke på att så med min strategi så har man ju i princip ritat in alla byten fram tills man ska få dra det där wildcardet i Game Week 35. Så att skador kan absolut förstöra för mig också. Vi har ju tajt med matcher här.
Det var framförallt i de defensiva leden här som vi såg att det gick sönder lite spelare. Började vi längst bak så Areola fick kliva av. Några tankar, spontana tankar där kring liksom en rak ersättare för den som sitter med bara honom som spelande keeper och känner lite småpanik.
Nej, det är ju lite problem med budgeten där då. Då han är så pass billig som han är. Och sen vad man har för chipstrategi. Just nu så är väl Keller fortfarande ordinarie i Liverpool. Men du har väl lite bättre koll där kring när Alisson förväntas vara tillbaka.
Man tror väl att han ska kunna vara tillbaka till till dubben i 34an där. Så att det är en väldigt kortsiktig lösning, men å andra sidan kan ju vara liksom bara för att köpa sig lite tid. Och vi vet ju heller inte att Alisson är tillbaka. Det är en skada som håller målvakt borta länge, så ja, återstår att se. För apropå målvakter som har varit borta länge, så såg vi väl, var det på, det var ju i alla fall Ivo, någon av våra messenger-trådar, någon som hade saxat från, om det var X där, att Nick Pope riskerar att bli borta resten av säsongen.
Ja, det men det där har jag sett dubbla uppgifter om. Det har jag sett, att ja, först kablades det ut och sen att det var någon som sa att nej, men det här var inte riktigt trovärdigt. Så att där hade jag inte gått på att han är helt out, utan jag tror fortfarande att det finns en chans att Pope är tillbaka där mot slutet.
Det hade varit en ganska enkel väg till Dubravka annars. Vi får se. Som sagt, han har ju varit borta ännu längre än Alisson. Det är väl en axel som är lite problemet där. Och, alltså, axeln känns ju rätt central som keeper. Alltså, som du slänger, den utsätts ju för ganska mycket påfrestningar. Så att man vill ju verkligen vara 100 när man ska liksom vara tillbaka mellan stolparna. Och, vi får se om Pope hinner repa sig. Areola, sitter man med två spelande keeprar och inte ska liksom dra något bench boost, då kan man ju sitta ganska så lugnt så, men för den som sitter med bara Areola och icke-spelande andra keeper, så ja, kan det kanske vara läge att börja se sig om. Och som du sa, det kan ju bli knepigt om man inte har några pengar i banken och måste gå upp till någon lite dyrare, om man inte två fria. Ja, det kanske är en minus fyra som det får vara då för att kunna få in en spelande keeper.
Ja, och här är, som jag var inne på, chipstrategier. Jag gillar ju till exempel Henderson och Pickford som har dubbel i 34an. Henderson har ju fått första spaden nu när Johnston skadar sig. Och Pickford har ju gjort det helt okej i ett Everton som kämpar för sin överlevnad. Så det ser jag väl att hans poäng bör ju fortsätta ticka in i ungefär samma takt som de har gjort hittills. Har man däremot free hit i 34an, då kanske man hellre kollar på en Petrovic i Chelsea och hoppas på att han fortsätter vara första målis i resten av säsongen.
Mm. Går vi vidare från målvaktsposten där till då försvarslinjen där de flesta skadorna kanske har uppstått. Så det är både Ake och det är Lascelles och det är Chris Richards och det är Gusto, vet vi väl inte riktigt om han kommer till spel där, men klev ju ändå av med någon form av skada, är flaggad i talande stund för våran del. Det man bortsett från Ake där, så är det ju väldigt mycket budgetförsvarare som har gått sönder, och det kan jag ställa till det för många, undertecknad inkluderad, med att bara göra raka byten. Vi som drog Wildcard var ju ganska bortskämda med att det fanns en hel del bra budget, riktiga budgetalternativ i backlinjen, och nu försvann de en efter en. Vad är känslan spontant kring liksom skadorna som har uppstått i backled?
Nej, det är du inne på, att det är jobbigt i många fall. För att Brantveit finns väl fortfarande kvar som budgetalternativ. Och sitter man inte på honom så kanske man kan göra ett rakt byte dit. Men annars så måste man ju upp på 4,5-nivån. Ändå, och kanske lite mer i vissa fall, för att kunna lösa det där bytet. Jag tycker en spelare som, med tanke på sitt skador, så får man väl ändå säga att Guardiols, att intresset för honom har ökat en hel del här nu med Ake borta på obestämd tid. Peppa har inte sagt så mycket om hur länge Ake är borta, men Guardiol känns lite mer intressant nu för egen del i alla fall.
Mm. Ja, man får verkligen gräva här nu, och Guardiol på 4,8, Kanje på 4,9, det är ju inte superlångt upp, men det är klart, för den som sitter med skrammel i kassakistan, inte en spänn på banken och en skadad, ja men säg Lascelles eller ja, Chris Richards eller Gusto, då är det ju nästan en mille upp. Och ja, men nere vid liksom exakt samma härad där, då börjar vi prata Van Hecke och de här, och deras speltid känns ju inte alls lika säker som om man kommer upp på liksom 4,5 nivån. Där går det ju att hitta spelare som är, ja men vad vi tror i alla fall, lite mer gjutna i sina lag.
Ja, absolut. Och Chris Richards där som du nämnde, han blev inte skadad vad vi vet i alla fall. Han spelade 90 minuter mot Forest, men vi såg startuppställningarna här idag och han var ju inte med i truppen. Så ja, förhoppningsvis för egen del så är det väl någon form av sjukdom. Men om det är någon skada som håller honom borta en längre tid, då är ju han ett problem också. Han kostar ju 3,9, så att där är det ju verkligen mycket som ska hostas upp för att uppgradera honom.
Ja, om det skulle visa sig att han är borta länge. Vi ser att det är Joel Ward som spelar idag. 4,5 känns ju väldigt dyrt för Joel Ward. Men det hade ju varit mer rimligt om han hade kostat 4,0, kan man ju känna. Men, ja, det man får helt enkelt gräva djupt. Och jag tror att det kanske kommer tryckas av en del minuspoäng för att folk ska få ihop spelande backlinjer om det fortsätter så här. Speciellt då om du märker att Gusteau inte är tillbaka. Det var ju några träningsbilder som hade synts där, men det var väl från gymmet, sa du. Så att det, många är nog beroende av att han ändå kommer till spel, gissar jag. Och annars blir det verkligen lappa och laga. Och om backlinjen såg lite så där halvsvag ut hos mig innan, så kommer den ju se riktigt ranglig ut. Och jag tror inte att jag är helt ensam i det läget. Jag chansade ju in en Van de Ven där i Spurs som inte fick starten men ju är tillbaka. 4,4 miljoner, kan det vara ett alternativ, tro?
Ja, absolut. Och här kommer man väl troligtvis också kolla på olika spelare beroende på om man har free hit eller inte kvar. Och en Van de Ven är ju såklart mer intressant om man har free hit kvar, för att Spurs blankar ju i 34.
Vi kommer ju komma till rekar sen, så att fler liksom spelare att just ersätta med kommer vi att nämna här lite längre fram. Ska säga det, i anfallet där gick ju Watkins under. Du gjorde det till synes ganska enkla bytet Watkins till Darwin Núñez. Darwin som ska möta Sheffield United här på torsdag. Vad tänker vi kring Watkins? Det är ju bara för den som inte har skeppat honom här nu inför 31an och sitter kvar med honom till 32an. Bara skeppa direkt, eller?
Ja, jag vet inte. Det kom ju lite rykten om att skadan inte var så allvarlig och att det finns fortfarande hopp om att han är tillbaka till helgen. Så har man inte skeppat honom än, så kanske man ändå ska vänta på de beskeden. Jag hade ju tänkt skeppa honom ändå med tanke på spelschemat, men det är ju såklart att man kan tänka annorlunda där med tanke på vilken form han har visat upp i år. Han är ju den forward som har tagit mest poäng. Så det kan absolut bita en i arslet om det visar sig att han är helt i helgen då. Men vi får se. Känslan just nu är ju att missar han helgen, då är det bara att sälja honom.
Ja, det är ju lite lurigt just med Watkins där. I och med att han har Brentford hemma här i 32an, som är en ganska fin match. Arsenal borta 33, ja, det är definitivt ingen bra match. Men så har han ju Bournemouth hemma.
Ja.
I 34an där. Den är ju lurig utifrån att det är ingen dubbel, men det är en väldigt bra singelmatch. Och det är ju inga free hitters som kommer att ha honom i laget, får man väl räkna med. Men däremot en hel del av er som inte drar free hit kommer säkert att kunna sitta kvar med honom om man har honom i bygget, om det nu visar sig att han inte är skadad. Så att, och jag vet inte, Arsenal borta, det kanske inte är så dålig match, eller?
Nej, men det jag tänkte säga, den kommer ju mitt emellan våra CL-matcher mot Bayern. Vilket såklart kan påverka, och att Watkins är ju ingen forward man egentligen vill möta i en sån match när det kanske är lite trötta ben och skallar där. Det kan se absolut att det kan brista lite i koncentration någon gång under den matchen och att det slinker in något mål.
Ja, det finns lite som sagt att lappa och laga i byggena. Sen vet vi ju inte, i talande stund så har de alltså inte ens kickat igång Game Week 31 än, så det kan ju vara en ännu större flaggfest när vi väl närmar oss helgen. Och vem vet, kanske flyger minuspoäng till höger och vänster. Eller så har folk liksom lyckats plåstra om sig och komma till spel i större utsträckning än vad vi trodde. Det återstår lite att se, och det kommer ju såklart att påverka hur man agerar framåt, vad som händer här i veckomatcherna i 31an. Något annat som du vill säga kring skadorna här som vi har fått hittills?
Nej, men nämnde du Trippier och Livramento som båda är borta? Här för de har ju varit, Trippier har ju varit lite osäker, så Livramento likaså. Och ja, ingen är med nu här, och jag vet inte, jag har lite så här dålig känsla kring kring Newcastle generellt. Det är klart att de har en dubbel där på slutet, men det är väldigt skadeskjutet och de har ju knappast imponerat så här långt defensivt. Så just nu hade jag hållit mig ganska långt borta därifrån, kan jag väl säga. Men med liksom brasklappen att en Trippier såklart kan bli intressant framåt 37an igen.
Ja, precis. Det är ju lite frågan hur... Ja, men dels om han är tillbaka ens överhuvudtaget och i så fall i vilket slag han är tillbaka. Nu har de inte så mycket annat att foka på, så att det är liksom inget som stör utöver Premier League-spelet. Men är ju ändå oroväckande en sån som Trippier som är lite till åren kommen och har ju varit skadebenägen till och från. Och när han dras med skador så känns ju bara som att det är en tidsfråga innan han slår upp någonting igen när han är tillbaka. Men absolut, visst finns det uppsida i honom, speciellt lite längre fram när dubblarna kommer. Ska vi lämna skadehelvetet och ge oss in till en liten snabb Europakoll? Och då är det ju veckan som kommer här efter Game Week 32 som ett gäng av de engelska lagen ska in och spela Europaspel. På tisdagen där så är det Arsenal mot Bayern München och Real mot Man City. Och på torsdagen så ska Liverpool möta Atalanta, Leverkusen, West Ham och Aston Villa Lille. Så om man börjar kika på de här lagen, hur tror du att de tar sig an Premier League-spelet kopplat till att ja, men nu börjar det varvas här Europa-matcher? Vilket av lagen är liksom spontana känslan att vi kan se mest rotation i?
Ja, men det skulle väl vara West Ham som kanske inte har lika mycket att spela för i ligan som övriga lag som är kvar. Tre av lagen slåss ju om Premier League-titeln och Aston Villa slåss ju, det är ju väldigt viktigt för dem att kvala in till Champions League rent finansiellt. Ja, känslan är väl att West Ham ändå är det laget som kan fokusera lite mer på Europaspelet ändå.
Kikar vi sen på vad de engelska lagen möter kommande helg sen i 33an där så spelar de på söndag allihopa utom City då. Så att Arsenal spelar då tisdag söndag, City tisdag lördag och sen så är det Liverpool, West Ham, Villa. De spelar torsdag söndag. Hur tänker du kring det spelschemat där? Att det skiljer ju ändå ett par dagar i vila inför 33an. Kan det påverka någonting?
Ja, men jag tänker att i Game Week 32 då, så hade jag varit rätt försiktig med Arsenal och City och då kanske mer kopplat till bindlar. Då. Jag tror att vi kommer se väldigt många tidiga byten ifall man har möjlighet till det i 32an. Och det problemet kanske inte finns lika mycket i de som ska spela Europa League eller Conference på torsdagen där. Så för i och med att de har så mycket fler dagar och fram till den matchen. Sen i 33an så blir det ju svårt kopplat till att då är alla påverkade egentligen. Arsenal som har 5 dagar emellan matcherna behöver man väl inte vara så orolig att där kommer det ju spelas ett starkt lag mot Aston Villa. Men problematiken med att det kanske byts ut folk tidigt finns ändå kvar där tycker jag. Och för de lagen som spelar på torsdagen är det ju väldigt tajt till 33an. Så nej, det är väl framförallt att tänka kring binden. Jag tror att i och med att alla lag har så mycket att spela för i ligan så kommer vi få se starka startelvor även i ligan. Och det handlar nog snarare om att det blir färre minuter för nyckelspelarna.
Ja, för rent logiskt sett borde det ju bli så. Sen har vi ju sett bland annat en Klopp under säsongen som har i matcher som vi har nästan klassat som avgjorda eller mer eller mindre betydelselösa. Att han har spelat som en Salah 90 minuter ändå, helt oförklarligt. Hur stor risk tror du att vi inte lyckas läsa det här rätt? Att vi liksom hamnar snett på det givet hur tidigare matcherna har sett ut den här säsongen?
Ja, men det kan man väl absolut göra, men så här, jag hade inte börjat bänka spelare bara för att det ska spelas Europaspel, utan det är väl snarare så här, ska jag sätta binden där eller ska jag sätta den på en Son eller en Palmer eller någon annan som inte har Europaspelet att tänka på. Om de har bra matcher så tycker jag ändå att det är någonting som trumfar att man slipper den oron kring, kring eventuell rotation eller, 60-70 minuters spel enbart.
Mm. Om vi avslutar Europas svepet med att bara lite snabbt kolla, vad tror du om de engelska lagens chanser att gå vidare? Om vi börjar med ditt kära Arsenal som ska möta Bayern.
Ja, men det, chansen är väl hyfsat goda på förhand skulle jag säga. Ja, det kommer bli jämnt. Det är kvartsfinal i Champions League och det ja, kan sluta lite hur som helst, men jag är rätt hoppfull.
Mm. City då, som ska börja borta mot Real. Ett Real som får vila sig i form verkligen. Peppa ut och gnällde lite där om att City har kortare tid på sig att förbereda sig.
Ja, nej, ja, precis. City är ju försvarande mästare. Så att de liksom har väl ett ganska bra läge igen. Men Real Madrid är vassa i den här turneringen. Och ja, det går inte att räkna bort dem på något sätt. Känns också ganska jämnt. Men jag skulle ändå säga att City är lite favorit där.
Mm. Jag måste väl erkänna, jag brukar vara ganska pessimistisk som supporter, men att Liverpool ska ha goda chanser att sluta Atalanta, det tror jag ju ändå att man har. West Ham däremot får det väl ganska tufft mot Leverkusen, det blir väl respass, eller vad tror du?
Ja, den matchen känns ju såklart fördel Leverkusen ganska rejält. Sen har vi sett att ja, men West Ham går ju aldrig heller och bli klok på. De gör någon supermatch och sen så faller de ihop matchen efter. Det var ju lite så här mot Newcastle också där man ledde men lät Newcastle komma tillbaka och vinna matchen. Men nej, Leverkusen har ju varit strålande i år så att de är ju storfavoriter i det mötet.
Mm. Aston Villa, du var inne på det där att de slåss för en Champions League-plats. Det måste väl vara över förväntan när de satte någon form av målsättning inför säsongen. Och så ska man balansera Europaspelet här mot Lille hemma. Hur lyckas de med det tror du?
Ja, det är väl också lite så här att det är koefficienter som avgör vilka ligor som får den här femte Champions League-platsen. Så att för att boosta deras egna chanser så ska de väl försöka gå vidare i Europaspelet också. Men nej, det är väl lite tufft, framförallt om Watkins är borta så kan det nog börja bli lite jobbigt för Villa, för att de har också haft en del skadebekymmer här och när det kommer många matcher så kan det komma någon match som man inte gör så bra och då kan man ryka, men de är favoriter på förhand för mig i alla fall mot Lille.
Mm. Bra, där har vi lite koll på läget och vi kommer ju att få anledning att återkomma till Europaspelet, speciellt när vi inför Game Week 33 där kommer, eller efter inför Game Week 33 kommer vara mitt i det och då är det ju verkligen stormens öga och se lite hur de ligger till. Vi ska gå vidare och rikta ett stort tack till våra partners Olka Sportresor som vi gör våran poddresa med, Nakata.se, Netshirt.se som säljer våran merch, Superclub som ju bidrar med våra fina månadspriser i poddligan, Unisportstore.se, Glenn Sportsbar och Reducering.se. Du var och hade hugg på 13 i helgen som var där, Stefan. Det var små marginaler.
Ja, nej, precis. Jag körde lite nytt system och garderade alla favoriter. Det var rätt kul för att man hade många tecken att jobba in. Men det svängde lite fel på slutet där och landade väl i 9 rätt. Men det kändes som att det var roligt att följa. Och det var, hade vi haft lite mer flyt med resultaten så hade det kunnat bli mer.
Mm. Kikar vi på helgens kupong som vi såklart också ska fixa ett andelssystem till. Så då är det back to basic. Det är 6 stycken Premier League-matcher, 7 stycken Championship-matcher. Och här, du var inne på favoriter där. Här finns det inte så många tydliga favoriter. Det är väl Arsenal bortom mot Brighton i match nummer 1. Och Villa hemma mot Brentford i match nummer 2. Sen är det ganska jämnspelat så. Det är inte allt så. Everton hemma mot Burnley möjligtvis, men kollar vi Championship-oddsen bara, streckprocenten i sig är ju inte så mycket så här i början av veckan. Men Svenska Spels odds brukar ju kunna ge lite riktning om hur det kan landas och så ser det ut att kunna finnas ganska bra spelvärde i många av de här. Det ser inte ut att vara så favoritbetonat. Har du hunnit kika någonting på veckans kupong?
Nej, det har inte gjort speciellt mycket. Det är du som har spaden här till helgen. Så jag tänkte fokusera mer på Manchester, men lita på att du får ihop ett bra system.
Precis, du kommer ju stå och skåla där och skrika in, hur var det nu, Liverpools seger eller? Ja. Jag har spanat in mig framförallt på, egentligen på match nummer 3. Och det är ju Fulham Newcastle. Tycker att den känns hyperintressant. Vi var inne på det, det är ett skadeskjutet Newcastle, en försvarslinje som, ja, det är fullt i sjukstugan. Och har de ens 4 backar att ställa upp med? Ja, vi konstaterar att Emil Kraft spelar och då vet man att då är det ett antal spelare skadade. Fulham som ser fina ut och Moniz har fått ett riktigt bra genombrott här, gjorde ju ett väldigt fint mål och hade ju bud på fler senast. Tycker ettan ser väldigt, väldigt fin ut på Fulham. Det finns en hel del spännande matcher på veckans kupong. Som sagt, vi ser till att styra ett andelslag, kommer ut på torsdag. Och du kan ju själv också gå in på reducering.se. Prova att sätta en grundrad och som sagt reducera ner kostnaden för att lämna in det med färgsystemet. Jag kan lägga en länk på vår Facebook-sida där med den här introfilmen som jag har gjort, så har du en bra kickstart för att komma igång och få igång tänket. Det är oerhört kul att sitta och pilla med det. Påminner väldigt mycket om att sitta och pilla med sitt wildcard-bygge till exempel, att man kan ändra fram och tillbaka och sådär. Och det går att slå ihjäl en halvtimme, en timme bara på och mixtra fram och tillbaka med de olika färgerna, eller hur?
Ja, absolut. Det är riktigt kul faktiskt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Härligt. Som sagt, stort tack till alla våra partners som gör det möjligt att vi har ett sånt fint prisbord. Och som sagt, nu börjar vi närma oss slutet av säsongen. Ni som är med och hugger upp i toppen av poddligan, se till att spurta fint här, för det är väldigt mycket fina priser att tävla om. Vi ska gå vidare till veckans rekommendationer. Och som jag nämnde i början där, så kommer mina rekar att vara utifrån att man drar free hit 34. Stefans rekar att man inte gör det. Det innebär ju inte automatiskt att de ser olika ut. Det kommer säkert att vara en eller ett par spelare som finns med i båda. Vill du börja med 3 stycken försvarare?
Yes. Men det är fortsatt ganska mycket Liverpool-fokus. Precis som förra veckan. Även om det är United i helgen. Så ser jag liksom ingen anledning till att fortsätta reka dem. För att jag tycker man ska ha 3 stycken nu. Och Van Dijk letar därför sig in i reken. Och han... Om man jämför honom så tycker jag att han är det klart säkraste alternativet. Jag vet att många har gått på en Bradley på högerbacken. Men Trent är snart tillbaka och därav så gillar jag säkerheten i Van Dijk. Sen har jag fortsatt i Arsenal med Gabriel. Men vi såg ju nu mot City att Arsenals defensiv även håller mot toppmotstånd. Det är bara att fortsätta investera i Arsenal-defensiven. Klart bäst statistiskt i år i ligan. Snart en dubbel som kommer här. Så att det känns mumma och ha med Gabriel. Och sen som sista gubbe så har jag gått för Brantwaite i Everton. Burnley hemma till helgen känns fin. Och sen en dubbel, det ena matchen är Nottingham Forest hemma. Och det är väl... De här två matcherna som Everton ska göra det nu, ta de här poängen som får upp dem på lite säkrare mark så att de inte behöver stå där i omgång 37-38 och oroa sig för kontraktet.
Mm. Vad spännande, för jag tänker nämligen reka 3 helt andra försvarare. Kanske är det ett resultat av Att vi blickar mot olika stigar så att säga. Eller också är det ett resultat av att jag har spenderat 5 timmar på tåg och slår in de här lite på volley. Men jag tänker börja med en Destiny Udogi i Spurs. Och det är ju förståeligt att du inte rekar honom för att han har ju blank 34an. Men jag som gör det här utifrån att 34an är free hit tänker att ja, Spurs, Forest hemma här nu till helgen. Newcastle borta, ja det är ju inte kanske bara varit tidigare. Och sen är det rätt mycket tuffa matcher, men det är 2 dubblar vad vi tror. Så att ja, jag tycker att det finns läge att sitta investerad i Spurs defensiven. Åtminstone med en spelare. Jag själv gick på Van de Ven, men det var ju mer budgetval utifrån pengar. Porro är såklart ett alternativ, men Udogi ligger väl där runt 5,0 och det tycker jag är ganska prisvärt. Jag har valt att ta med en Ait Nouri i Wolves, så han har ju dubbel i 34an, men fin match 32, fin match 33. Och sen är det liksom efter den där dubben 34an så är det 4 matcher kvar. 2 riktigt fina hemmamatcher mot Luton och Crystal Palace. Och sen är det 2 omöjliga bortamatcher mot City och Liverpool om man får bänka honom. Men ett par riktigt fina matcher kvar här. Och tycker att det finns uppsida i Ait Nouri som har fått lite uppsving på slutet av säsongen. Och sen så drar vi till med en riktig smällkaramell som sista försvarsrek. Och det är ju bara en blind, döv och fullständigt liksom korkad människa som skulle ge sig in i Chelsea-försvaret. Men det är ju det kaninhålet jag ska ner. Jag tycker att en Disasi i Chelsea skulle kunna vara lite sådär smygval för den som känner att jag vill sticka ut och jag måste liksom kunna ta igen på något sätt. Sheffield United hemma i 32, eller förlåt, borta i 32an. Everton hemma 33an. Ja, men det är bra matcher. Lös 34an med free hit. Sen är det dubbel förmodligen då 36-37. Fin match i sista omgången. Ja, men Chelsea har ändå ett spelschema. Jag får upphuda lite där från förra veckans podd när jag sa att de har ingenting att spela för. Det har de väl i form av Europa Conference League-platsen i alla fall. Och kan ju tyckas lite tragiskt för en klubb som spenderar miljarder på spelare till höger och vänster. Men någonstans är det ändå liksom någon form av Europaspel och det är mer än vad man har nu. Så att nog finns det att spela för i Chelsea ändå. Då tycker jag att Disasi kan vara en sån där smygare att gå med om man verkligen vill sticka ut.
Nu lugnade du nog Chelsea-fansen som hade hört av sig väldigt mycket här.
Ja, eller hur? Precis. Vad skönt att jag slipper mordhoten där. Ja, jag kan kliva vidare till mittfältet. Och det här är ju såklart lurigt. Jag väljer att fortsätta i Chelsea med en Cole Palmer. Och det känns ju som ett ganska enkelt val. Jag har redogjort för Chelseas fina schema. Och Cole Palmer är ju, alla har varit helt strålande den här säsongen. Och ja, sitter han inte i ditt bygge, då är det bara att trycka in honom. Egentligen oavsett. Tycker att han är en riktigt, riktigt bra spelare. Och med den prislappen. Han kommer inte att kosta 5 miljoner nästa säsong. Det kan vi vara säkra på. Sen har jag faktiskt valt att ta med Phil Foden och det är lite av en vattendelare. Vi såg här, minuterna är definitivt hotade. Plockades av i 61 där, fick i alla fall 2 poäng. Ja, 3 till och med kanske han fick. Så att ja, det är stor risk, men City har också en del bra matcher. Och jag kommer vilja sitta med Foden här. Och det ska ju liksom en bänkning att han inte får inhoppet för att jag ska släppa honom. Jag väljer liksom att gå och investera i uppsidan som finns i hans kvalitet. Vi såg den inte här mot Arsenal, men vad fan, mot Arsenal såg vi ju ingenting av City. Jag räknar med att de kommer gå för lite mer. Nu vet vi, när vi spelar in det här, inte hur det har gått mot Aston Villa, men de kommer ju behöva vinna matcherna som är kvar. De kommer inte kunna liksom fjösa till sig några poäng, utan de kommer behöva gå all in. Och jag tror att det, alltså, vi vet ju Fodens kapacitet och jag är beredd att gambla lite på vad det gäller speltiden. Se om det kan resultera i poäng ändå. Och sen som smygare sista mittfältsreken har jag valt med Sarabia från Wolves. De dras ju med lite offensiva skador på både Wang och Neto. Gör att Sarabia är helt gjuten och verkligen den go-to guy som men allt går igenom offensivt. West Ham hemma, Forest borta här 32-33. Och jag var inne på det där Luton och Crystal Palace hemma i de avslutande omgångarna. Så att Sarabia som femte mittfältare om man vill varva lite tycker jag kan vara lite småspännande. Så att Palmer, Foden, Sarabia blev det på mittfältet för min del.
Och jag har ju såklart tre helt andra spelare då. Och jag har bortsett från Salah. Jag tycker att har man inte fått in honom tills nu, jag tror att de flesta har fått det. Han är rätt högt ägd nu. Men självklart tycker jag att han är ett måste framåt. Men han är inte med i någon rek. Från Liverpools sida så kommer dock det in en rek här också. Det är i Luis Diaz som har sett allt bättre ut. Känns som att vi har fortfarande inte sett en Jota tillbaka. Och då tycker jag att Diaz speltid ändå känns rätt trygg. Vi får väl se. Jag hoppas ju såklart att de inte vinner på Old Trafford, men de har ju alla möjligheter till att göra det. Och sen så är det Palace hemma följt av en dubbel. Så det känns fortsatt högt intressant att investera i Liverpool. Sen har jag plockat in Ødegaard från Arsenal. Och här är det lite kanske mer sikte på uppdubblingen i Arsenal med Saka och Ødegaard. Saka är ju så högt ägd så att jag tycker att det är lite trist att sitta och reka honom. Men Ødegaard, nu fick vi inte se så mycket av Arsenals offensiva spel på Etihad. Men det var ju högst taktiskt skulle jag säga från Artetas sida att dra tillbaka laget och sikta på omställningar och kunna försöka hitta en stor chans i den där matchen som hade kunnat leda till 3 poäng. Nu blev det inte så. Nu tror jag att vi kommer få se Arsenal spela offensivt igen. För att precis som du var inne på med City så måste Arsenal också vinna alla sina matcher i princip för att ha någon chans att ta den där ligatiteln. Och sista gubben in. Ja, det blir Esse i Crystal Palace. Jag tycker han har sett riktigt fin ut här när han har kommit tillbaka. Nu är det förvisso tuffa matcher. Men ja, City har inte sett lika bra ut tycker jag. Och de har ju en förmåga att släppa in någon balja i varje match. Så att det kanske är Esse som står för den här till helgen. Men annars så, om man tycker att det är lite tidigt så är det ju kanske framförallt för 34an med SE.
Skulle det kunna vara en möjliggörare om man sitter med två byten och till exempel då behöver lösa någon sån här, släcka någon brand i backlinjen, uppgradera någon av de absolut billigaste backarna, att nedgradera en lite dyrare mittfältare till SE, då får man ju loss pengar. Det skulle kunna vara en del av en sån lösning.
Ja.
Yes, två anfallare vill jag att du spottar ur det också.
Yes, och här är det lite enklare tycker jag. Jag tycker Darwin Nunez ska nämnas. Jag räds inte att det är United. Jag tycker United fortsätter sig ganska virriga ut. Jag satt och kollade på dem mot Brentford. Jag var långt ifrån imponerad över vad jag såg. De höll på att vinna matchen, men de borde kanske ha släppt in en 3-4 baljor innan dess. Så det finns defensiva svagheter i United som Liverpool kan utnyttja. Och det känns som en match om Darwin har sin dag, så känns det som en sån match som han kan trivas i. Och sen sällskap bredvid honom blir Solanke. Luton hemma, följt av United och sen en dubbel. Och det känns mycket intressant om man... Ja, men ha som strategi att dra wildcard efter 34.
Spännande. Och då fortsätter jag på det inslagna spåret att reka två helt andra spelare. Och jag tycker att anfallsbesättningen, om man ska spela free hit 34, ja men då känns det intressant att nämna Erling Braut Haaland. Alla har inte gått dit än. Många funderar på, ska jag gå med honom utan honom? Ja, jag tycker det är liksom att det är så pass bra matcher kvar här nu. Jag tror ju att han kommer att vinna skytteligan. Och ska han göra det där, då krävs det nog att han slänger in ett par bollar här i slutet. Och förutom en del bra matcher så är det en dubbel där i 37an vad vi tror. Så att jag tycker att Haaland förtjänar att få vara med i en sån här rek. Är ju inte alls på samma TSP som vi har varit vana vid tidigare under säsongen och tidigare säsonger. Och sen slänger jag med lite sån där New York rek kanske, men en Alexander Isak. I och med att spelschemat ser ju ändå rätt så fint ut och lagen man ska möta här är ju liksom inga superförsvar direkt. Det är allt ifrån liksom Spurs till Sheffield United och Burnley och ja, jag tror att det finns alla möjligheter för honom att kunna fortsätta leverera poäng och Isak känns ju också lite som en stimspelare. Och nu fick han två straffar här senast. Men två mål, bra för självförtroendet. Mm. Jag lyfte på hatten för Alex som hade med honom i VC där. Det träffade ju riktigt fint. Grämmer mig lite själv, men jag var inte tillräckligt nära. Så det kanske inte så mycket att grämma sig över. Men det är snyggt spelat, ni som plockar in honom. Jag tror att ni har gått på helt rätt spår. Ja, vad säger vi om det? Det är sällan vi har rekar där vi inte är liksom dubbletter på en enda spelare.
Ja, nej, men det blir ju lite så när man har helt olika strategier. För att ja, har man free hit i 34, då behöver man ju inte byta in spelare som har dubblar till den. Och vice versa.
Precis, så det förhoppningsvis så har ni fått med i någonting oavsett vilken väg just du som lyssnar har valt att gå. Vi ska gå vidare mot en kaptensdiskussion och då ska vi säga att deadline, det är på lördag den 6 april klockan 12.00. Tidiga matchen, den förhatliga tidiga matchen 13.30, Crystal Palace Man City på Sellers Park. Det luktar väl inte City-bindel på det här, va?
Nej, jag tycker inte det. Som jag var inne på lite tidigare där med Europaspelet så går jag gärna till spelare som inte spelar i Europa just nu. Bara för att jag känner mig mycket mer trygg med 90 minuter. Eller i alla fall mer speltid på de spelarna. Nu kommer vi från en vecka där vi har haft midweek. Och sen sätta en City-bindel eller en Arsenal-bindel. Med vetskap om att de ska spela Champions League på tisdag igen. Det känns lite sådär.
Mm. Och det gör det ju väldigt spännande för att jag håller helt med dig. City och Arsenal båda spelar borta. Och City tidiga matchen, Palace borta, ganska tuff match. Arsenal förvisso kvällsmatch då mot ett Brighton som kanske inte kända för att vara liksom en supertight defensiv. Men ändå just den här liksom vetskapen om att vi kommer från midweek och det ska spelas i Europa. Ja, då blickar man mot lite andra storlag. Ja, men då ska ju Liverpool bort och möta Man United och ja... Jag har ju väldigt svårt att se att du ska singla in en Liverpool-bindel, för det gör väl känslorna ännu mer ambivalenta när du är på plats, eller hur?
Ja, nej, precis. Jag ligger inte speciellt bra till i årets fantasy heller, så att jag håller mig borta från Salah-bindeln i den där matchen och hoppas på att det faller väl ut.
Ja. Skulle Salah-bindeln kunna vara någonting för den som är lite järv med bindeln ändå?
Ja, man har ju väldigt bra statistik från Old Trafford, så att det finns väl absolut möjlighet för honom att leverera i den matchen.
Mm. Annars är kanske de främsta alternativen som vi har valt att kika mot. Ja, men vi har ju pratat förra veckan både om Palmer och Son som båda levererade. Chelsea ska möta Sheffield United borta kvällsmatch där på söndag. Märklig avsparkstid i 18.30 och sen 19.00, ännu märkligare kanske, Spurs mot Forest. Vad är spontana känslan när vi börjar liksom ställa Chelseas match mot Spurs match? Sheffield United borta kontra Forest hemma?
Känslan är att jag litar lite mer på Son ändå. Hemmaplan känns också lite bättre. Chelsea, nu fick vi ju Palmer två mål här, en billig straff senast. Men ändå, de löser inte Burnley hemma trots att de spelar med en man mer större delen av matchen. Det är inget styrketecken direkt. Så att, visst, Palmer kan absolut göra det bra igen, men jag litar inte på Chelsea på samma sätt som jag litar på Spurs.
Man kan säga cool Palmer, han litar i alla fall på sig själv, slår in en panenka på straffen där. För er som inte har sett det så var det rätt så iskallt. Men jag är benägen att hålla med dig ändå. Spurs hemma och Jong-min Son kommer nog vara ganska tungt bindlad. Gissar vi att Son kommer vara den spelare som har högst effektivt ägande?
Det kan bli så. Nu är han ju inte lika högt ägd som de andra stornamnen, så det talar väl emot honom lite grann, men jag tror ändå att han kommer vara högst EO.
Och kanske framförallt mest bindlad, och speciellt om man kanske kollar topp, säg 250 000 i världen, då tror jag att det kommer vara väldigt många sån bindlar. Vi skulle säga det att den här Game Week 32, den är ju väldigt tight med vad blir det? 7 matcher på lördagen, 3 på söndagen. En riktig sån här Premier League-helg. Det gillar vi ju. Finns det något annat långskott bland de andra matcherna som du känner att ja, men här hit skulle man kunna gå?
Nej, alltså vi har ju nämnt de tre titelkombatanterna och Chelsea och Spurs med fina matcher, så jag tror att det är dumt att leta någonting utanför det.
Och bussbinden för egen del, sitter den på sån eller?
Ja, den sitter på sån.
Och ja, det är ju bara att erkänna att det gör den ju här också. Och ja, men jag kan förstå de som ändå får feeling för Cole Palmer. Sheffield United är ju inte bra. Men ju närmare vi kommer slutet här och innan de är liksom är teoretiskt avsågade, så kommer de ju att strida. Det har de ju visat. Så att, kanske ändå att Spurs hemma mot Forest, att det kan bli lite målkalas. Vi ska gå vidare och avsluta med ett par lyssnarfrågor. Inte lika många som vanligt, men det är ju för att vi är mitt i Game Week 31. Så jag förstår att ni har svårt att hålla isär Game Weeks. Det har nästan vi också, tänkte jag säga. Fernando Torres Lovers ställer ändå frågan. Vilken är den ultimata anfallaren om man ska sikta in sig på Benchboost 37? Och då tänker jag att han kanske syftar på tredje anfallaren. Kan det vara så?
Ja, men liksom ett spår är ju såklart att gå på lite dyrare anfall. Men hans fråga är ju lite mer, om man har väl lite mer av karaktären att det kanske inte är möjligt. Svårt, för annars känns ju liksom Håland och Isak rätt givna. Tänker jag. Har ju några. João Pedro såg jag var tillbaka nu. Skulle eventuellt kunna vara något i Brighton som är billigare. Annars så gillar jag nog mer än Jackson eller en Höjlund.
Skulle vilja addera Cunha där också i Wolves. Som ju möter Crystal Palace hemma i 37an. Anses vara en ganska fin match, om än en singelmatch i 37an om man tänker benchboost. Josef Haraldsson, han skriver: Kyle Walker, hålla eller skeppa? Inte desperat att bli av med honom, men vill gärna ha in double gaming spelare för gaming 34 som spelar. Ja, hur skulle du se på Kyle Walker om du satt med honom i bygget kontra just sett inför dubben i 34?
Nej, men jag hade nog bytt honom. Det låter ju som att han inte har free hit till 34, så då är det väl bara liksom byta Walker som ändå kostar en del, vilket gör att man kan få in lite roligare spelare och i första hand kolla på Liverpool eller Arsenal backar där. Ja, om inte det funkar så tycker jag Brentwaite är en bra väg också.
David Karlsson, han skriver: hallå gubbar, fortsätt gärna på ert fina inslagna spår med förslag på spelare / lag att satsa på framgent utifrån olika chipstrategier. Och då har vi verkligen tagit till oss det här avsnittet, rekar där alla är liksom olika spelare. Så att, absolut, i de lägena som det finns liksom tydligt olika vägval så ska vi ta med oss det, att vi redan på förhand ställer in liksom fokuset lite i olika riktningar. Förstår att det gör att det är fler som kan liksom ta till sig rekarna oavsett vilken väg man själv har valt att gå. Han skriver att för egen del så drog jag wildcard omgång 30 och därför enast benchboost kvar. Det var ingen fråga, det var liksom bara hyllning till oss. Och ja, men det tar vi väl ändå, eller hur?
Ja, absolut, absolut.
Ja, tack David för att du lyssnar. Mattias Eriksson däremot, han har en fråga. Ake måste ut. Är Van Dijk en bra ersättare eller någon annan?
Ja, Van Dijk är en jättebra ersättare, tycker jag. Och då får man ju skicka med liksom att då, ja, men om man inte har free till 34, annars kanske inte hade bytt in Van Dijk, med tanke på att han kostar en hel del och det finns andra backar som blir intressanta om man tänker lösa 34 med free.
Ja, men precis, det kopplar jag an lite där som David var inne på, att ja, men vilken väg man har valt, huruvida en spelare är rätt eller inte.
Ja, exakt.
Sista frågan då från Niklas Andersson: vilka anfallare ska man gå med förutom Håland?
Ja, det är ju också väldigt beroende av strategi. Som sagt, här på kort sikt så gillar jag Darwin Núñez med dubbel i 34, och sen finns det ju faktiskt ett gäng andra med Kunja är tillbaka på bänken idag, han har dubbel i 34an. Mateta har sett bra ut för Crystal Palace, också dubbel. Och sen har Solanke dubbel såklart. Så att alla de forwardsarna gillar jag.
Mm. Och med 3-34 så får jag väl falla tillbaka på min rek där i Alexander Isak. Som då, ja men man kan tänka bort Crystal Palace borta i 34an och ja, så finns det en liten dubbel där i 37an och runt omkring den dubben så är det idel fina matcher. Så att, beroende på lite vilken väg man väljer så finns det ändå alternativ att välja på. Det är ju roligt att det går att gå lite olika vägar. Ja, vi löste det utan Alex den här veckan också, men vi hoppas att han är tillbaka nästa vecka. Vi hoppas att du får det trevligt i Manchester, Stefan. Att du, ja, vi, som sagt, vi vill ju ha en liten resespecial nästa vecka, men det löser väl du?
Ja, absolut. Det är lite skam om man missar 3 veckor i rad tycker jag. Så Alex får ta lite mer hostmedicin och komma igen nästa vecka.
Han tackar aldrig nej till hostmedicin. Vi önskar ett stort lycka till helgens Game Week 32. Kör hårt så hörs vi nästa vecka. Ha det gott. Ciao.
Ha det bra. Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.